Harald Leander läser Kungarnas krig av George R.R. Martin i översättning av Louise Thulin. Prolog. Kometens svans bredde ut sig över gryningen, en röd strimma som blödde likt ett sår på himlen i rosa och purpur ovanför Drakstens branta klippor. Mäster Cresson stod på den vindpinade balkongen utanför sina gemak. Det var hit korparna kom efter sina långa flygturer. Deras spillning fläckade de 4 meter höga vattenkastarna, en helveteshund och en vingad drake som reste sig på var sida om honom, 2 av 1000 som ruvade över den uråldriga fästningens murar. När han först kom till Draksten hade härskaran av groteska djävulsfigurer i sten gjort honom illa till mods. Men allt eftersom åren gick hade han vant sig och tänkte numera på dem som gamla vänner. Alla betraktade himlen med onda aningar. Mästaren trodde inte på järtecken, och ändå, trots sin höga ålder, hade han aldrig sett någon komet som lyst ens hälften så starkt, och aldrig i den färgen, den där fasansfulla färgen, röd som blod och eld och solnedgångar. Cresson undrade om hans djävulsfigurer någonsin hade skådat dess like. De hade funnits här så mycket längre än han och skulle finnas kvar långt efter det att han var borta. Om tungor av sten kunde tala, dumheter. Lutad mot bröstvärnet hörde han havet dåna nedanför, kände hur skrovlig den svarta stenen var. Talande djävulsfigurer och järtecken på himlen. Jag är gammal och förbrukad och har blivit som barn på nytt. Hade ett helt livs mödosamt tillägnad visdom övergett honom tillsammans med hälsan och krafterna. Han var livmedikus och rådgivare, hade skolats och fått sin ämbetskedja i det aktade citadellet i Gammelstad. Det hade gått ut för med honom om han blivit lika vidskeplig som en obildad lantarbetare. Och ändå, kometen brann på dagarna nu också. Medan het, blekgrå ånga steg upp ur vulkankratrarna på Drakberget bakom borgen. Och igår morse hade en vit korp kommit med bud från självaste citadellet. Budet var väntat sedan länge, men för den skulle inte mindre skrämmande och förkunnade att sommaren var slut. Det var inget annat än tecken, men för många att förneka. Vad ska alltihop betyda, ville han ropa. Vi har... besökare, mäster. Pylos talade lågmält, som om han ogärna ville störa Cresson i hans djupa funderingar. Om Pylos hade vetat att mästarens huvud var fullt av smörja skulle han ha skrikit. Prinsessan vill se den vita korpen. Som alltid uppträdde den yngre mannen korrekt och kallade henne numera prinsessa, eftersom fadern var kung. Kung av en rykande klippö mitt ute i det vidsträckta salta havet, men likväl kung. Narren är också med. Den gamle vände bort blicken från gryningen och stödde sig med handen på den vingade draken. Hjälp mig till fåtöljen och visa in dem. Pylos tog Cresson under armen och ledde in honom. I sin ungdom hade livmedikusen haft spänst i stegen. Men nu var det inte långt kvar till hans 80:e namndag och benen var både ostadiga och sköra. 2 år tidigare hade han ramlat och brutit höften och den hade aldrig läkt ordentligt. När han blev sjuk förra året hade citadellet skickat dit Pylos från Gammelstad bara några dagar innan Lord Stannis spärrade av ön för att avlasta honom, påstods det. Men Cresson hade nog begripit det verkliga skälet. Pylos hade kommit för att ersätta honom när han dog, och det gjorde honom inget. Någon måste ju ta hans plats, och troligen förr än han skulle önska. Han fick hjälp av den yngre mannen att sitta ner vid skrivbordet som var belamrat med böcker och papper. Gå och hämta henne. Det är oartigt att låta en dam vänta. Han viftade med handen, en matt gest för brådska från en man som inte längre förmådde skynda sig. Hyn var rynkig och fläckig och huden på händerna så papperstunn att han kunde se ådernätet och benens form därunder.